Jag heter Christian Daun och för en tid sedan fick jag höra talas om att det hittats en ny okänd målning av August Strindberg. Strindbergs målningar är idag värda miljoner, men den här tavlan ska ha ropats in på en bonnauktion i Älvkarleby för 60 kronor. Jag bestämde mig för att reda på allt om den mystiska tavlan. Är det verkligen en Strindberg? Och kommer den frågan någonsin kunna få ett svar? Det här är första delen av Drömmen om en äkta Strindberg. En dokumentär berättelse i tre delar från Svenska Dagbladet.
Att det luktar gammal fylla i bilen är inte Sven-Erik Petterssons fel. Auktionshandlaren ser alltid till att hålla sig i skinnet på midsommarafton. Och gårdagens firande var inget undantag. Redan under eftermiddagen gick han över till mineralvatten. Han ville vara körbar inför midsommardagsaktionen i Älvkarleby. Det har utvecklat sig till en fin liten tradition att åka tillsammans med kompisarna Sara, Mattan och Vesslan. Den trio som nu sprider spritångor i hans orangea Ford Granada. Innan aktionen börjar går Sven-Erik runt och inspekterar föremålen. Ett gäng 50-talsstolar med stoppad sits väcker hans intresse. Annars inget. Ganska snart knatar hans uttråkade vänner bort till Laxöns hotell för att kurera kalassjukan med en silltallrik och en sup. Sven-Erik fortsätter på egen hand. På en av väggarna hänger en tavla med en intagande ljusblå kulör. Sven-Erik lyfter ner den och ser ett skärgårdsmotiv i olja. Vackert, men inget som gör honom uppspelt. Det gör däremot signaturen i tavlans vänstra hörn. Till Mina med tack, står det. Följt av Strindberg. Det snurrade till i skallen. Kan det verkligen vara? Lugnt och sansat hänger han tillbaka tavlan. Sedan traskar han till den bakre änden av lokalen och anlägger en min som är varje auktionshandlares främsta tillgång. Den svårt blaserade. Målningen ropas ut som trasig tavla. Den har ett litet jack i nedre hörnet. Får jag 40? Frågar auktionsföreståndaren, en kvinna i 60-årsåldern. Efter några sekunders obligatorisk väntan lyfter Sven-Erik lite lojt på armen. Hör jag 50? Fortsätter kvinnan. I andra änden av lokalen, i ytterkanten av folkhopen på 200 personer, ser han en främmande hand sträckas i vädret. Sven-Erik får puls. 60? Får jag 60? Hörs kvinnan. Sven-Erik väntar några sekunder, sedan lyfter han handen. Denna gång kommer inget motbud. Det spritter och sjunger i kroppen när han tar emot tavlan. Efter ett tag får en man i sällskapet bredvid syn på signaturen. Vad fan? Det står ju Strindberg på den. Sven-Erik spelar oberörd. Samtidigt kan han inte låta bli att snegla på årtalet till höger om signaturen. Vad står det egentligen? 1-9-1. Den siffran ser ut som en 8. 1-9-1-8. 1918. Måtte Strindberg ha levt då. När kompisarna återvänder från lunchen frågar han om de vet när Strindberg dog. 1912, säger Mattan. Han dog 1912. Jävlar, tänker Sven-Erik. Det var det. När han kommer tillbaka till Gävle hänger han upp tavlan i sin auktionshandel. En dag när han står och tittar på målningen inser han att åttan faktiskt lika gärna kan vara en nolla. 1910, då kunde ju Strindberg ha målat den ändå. När han upptäcker att Strindberg skrivit en nolla på precis det sättet, på ett gammalt manuskript, börjar det bli intressant på riktigt. Han åker tillbaks till kvinnan som hade haft auktionen. Hon berättar att sakerna som såldes kom från ett magasin på Laxön och Lövsta bruk. Men finns det någon koppling till August Strindberg? Strindberg? Det vet hon inte ens vem det är. Sven-Erik börjar grubbla på vem tavlan kan vara tillägnad. Till Mina med tack, lyder dedikationen. Strindbergs fruar har han koll på. Sir von Essen, Frida Uhl och Harriet Bosse. Men Mina? Nej. När han får reda på att det finns ett Strindbergs museum i Stockholm, i det så kallade Blå tornet, övertalar han sin flickvän Camilla att följa med. Efter en halvtimme där söker Camilla upp honom. Kom, får du se. Så tar hon med Sven-Erik till en gammal papperslapp. Strindbergs gamla telefonlista. Där innanför glasmonten ser han namnet Mina, följt av ett fyrsiffrigt telefonnummer. Handstilen är en till förväxling, lik den som finns på hans tavla. Det visar sig att Mina varit Strindbergs sista hushållerska, Wilhelmina Boklund. Att den vresige författaren skulle ha skänkt henne en av sina tavlor verkar faktiskt inte alls otroligt. Medan Minas många företrädare ansätts för högljudda, fick hon beröm för den diskretion med vilken hon äntrade och avlägsnade sig från ett rum. August testamenterade 500 kronor till henne. Sven-Erik hoppas att det inte är det enda som hon fick.
När Strindberg dog 1912 så de flesta avfärdade honom som amatörmålare. Det var en bisak, en hobby för honom, men liksom ingen större angelägenhet för någon annan. Och den synen förblev så ganska länge fram tills på 60-talet ungefär. För då var det ganska många profilerade Strindberg-utställningar som verkligen föranledde en statusresa uppåt. Och då tog man tillvara på det mer abstrakta måleriet med motiv som de här vilda, riktigt mörka haven där det stormar. Och som liksom bättre också lirar med Strindbergs persona och hans litteratur. Och då började det verkligen hända grejer, både i Sverige och internationellt. 1978 så ropade då Olof Lagercrantz, den stora Strindberg-auktoriteten i Sverige, in målningen Fyrtornet på en auktion. Han fick ge 70 000 kronor för den, vilket verkade vara ganska rimligt på den tiden. Sen 11 år senare, 1989, så säljer han den för 15,6 miljoner kronor, vilket verkligen får fart på liksom Strindberg och konstbusinessen kring Strindberg. Och året efter, 1990, så såldes hans tavla, eller målning säger man, Underlandet för 22,6 miljoner kronor, vilket då var den dittills dyraste svenska målningen någonsin. Jag vet att Sven-Erik, när han var på den här auktionen på midsommardagen, inte visste så jättemycket om Strindberg. Han visste till exempel inte när han var född och död, och han visste definitivt inte hur mycket just den tavlan skulle kunna vara värd om det nu visade sig vara en Strindberg. Dock hade han ju läst och snappat upp att Strindberg-tavlor, ja, det kan vara några millar liksom. Så För Sven-Eriks del så kittlade det ju till ordentligt. Alltså han såg sig omkring och hoppades att ingen annan hade sett vad han hade sett. För skulle det här visa sig vara en strindbärmålning så förstod han ju så mycket att det skulle ju med god marginal vara livets största affär för honom som auktionshandlare.
På fredagarna träffas Sven-Erik, Mattan och Vesslan på auktionshallen för att bedriva Strindbergs forskning. Det händer att de på strindbergskt maner stärker sig med absint för att underlätta tänkandet. När de inser att de inte kommer någon vart kontaktar de Strindbergssällskapet i Stockholm. Sven-Erik informerar entusiastiskt ordförande Björn Mejdal om sin sällsamma tavla. Mejdal rekommenderar honom att uppsöka Göran Söderström, Sveriges främsta expert på Strindbergs måleri. Konsthistorikens bok Strindberg och bildkonsten från 1972 har gett honom en särställning i den svenska konstvärlden. Intygar Göran Söderström att något är en Strindberg? Ja, då är det det. Mötet äger rum i Strindbergsrummet på Kungliga biblioteket i Stockholm. Sven-Erik visas ned till en skum källarlokal där Björn Mejdal, Göran Söderström och Margareta Brundin, den dåvarande chefen för KB:s Strindbergs samlingar, väntar. Inte en solnedgång till, muttrar Söderström när han får se tavlan. Sven-Erik väntar på att någon ska tända i taket, men granskningen genomförs i dunkel. Om man nu kan tala om granskning. Göran Söderström visar inget intresse för målningen. Sven-Erik pekar ivrigt på signaturen. Ja, man skrev så där på den tiden, säger Söderström om handstilen. Han förklarar dessutom, tämligen tvärsäkert, att det står 1918 på tavlan, inte 1910. Ja, så det är ju inget att prata om, fortsätter han. Slutsatsen. Tavlan är målad av Augusts kusinbarn, marinmålaren Arnold Strindberg. Sven-Eriks auktionshall ligger på Söder i Gävle, i stans mest eftertraktade kvarter. Det faluröda trähuset är proppfullt av antikviteter, vågskålar, dalahästar, en Michelin-gubbe av plast, gamla vapen. Vartenda föremål är handplockat av Sven-Erik själv. Hans favoritpryl för tillfället är ett hörnskåp av furu i chinois-stil. Den som vill få honom att skiljas från ögonstenen får hosta upp 87 500 kronor. Priset medvetet satt lite för högt, just för att han ska slippa sälja.
Vid den här tidpunkten så var det ju liksom det äventyret Sven-Erik hade i livet och det som förenade honom och hans kamrater Mattan, Vesslan och Jan Berlin och gänget. Ibland så drack de kaffe och snackade sansat, ibland drack de absint för att komma i mer strindbergsk stämning liksom. Och snackade sig röda i ansiktet om hur rätt de hade och hur fel gubben Söderström hade. Det här första mötet med Söderström blev inte alls vad han hoppats på. Nu hade han fått audiens hos den här stora auktoriteten och han hade hoppats och tavlan var med och nu skulle man titta på dem på ett seriöst sätt. Så kommer han liksom in till ett dunkelt rum och en snart 80-årig man som inte överhuvudtaget visar någon entusiasm för tavlan. Därefter så fanns det inte riktigt någon chans för tavlan så som Svenne upplevde det. För sen började allt tala mot den som att det definitivt stod 1918, 6 år efter Strindbergs död, tyckte Söderström, medans Svenne, om han hade fått ordet, hade kunnat förklara varför det stod 1910. och varför det fanns massa belägg för att så och så nolla ut när man målar på olja med penseln. Så hade han ju vissa grunder för att avfärda tavlan, för det fanns en släkting Arnold till Strindberg som heter Arnold Strindberg, vilket kunde förklara signaturen Strindberg, vilket också kunde förklara motivet, för att Arnold hade också målat skärgårdsmotiv. Så det kan man ju förstå att med den förkunskapen så var det lätt att bli avvikt inställd. Men sedan var det just detta att han tyckte inte signaturen, det var något G där som inte såg ut som Strindberg, tyckte Söderström. Och då förklarade Sven att nej, men det är ju bara för att han kunde inte gå ner i ramen och måla hela G, det är därför det ser lite så här rumpugget ut. Och så var det här med årtalet som inte Söderström heller kom runt, utan han bara sa, ja, men det står i 1918, det är inte att snacka om det. Så det är ju inte den, hej då. Om han hade trott på den genuint så finns det 5, 6, 7 ytterligare led för att seriöst undersöka tavlan. Men dit här kom de då aldrig, för att Söderström fick så stark magkänsla på att det här var inte Strindberg. Vid det här laget så hade Sven-Erik, eller Svenne som alla kallar honom, blivit väldigt förtrogen med tavlan. Så om en riktig konstexpert börjar i ena änden, det vill säga att de bara tittar på den och vet, så hade han ju börjat i andra änden genom att rota igenom proveniensen och hittat alla indicier som verkligen tydde på att det var Strindberg. Blivit mer och mer övertygad, så att nu räckte det för honom, precis som för en konstkännare vid första ögonblicket, att bara slå en blick på tavlan. Som hade blivit så besjälad vid det här laget också, så han refererade till den som han, Sven-Erik, när han pratade om tavlan. Han har ett sånt speciellt skimmer och...
Han. Det är precis den sortens prat som skulle göra det enkelt för en uppburen Stockholmsexpert att avfärda Sven-Erik och hans tavla som galenskap från provinsen. Sven-Eriks klädsel, blå jeans, gympaskor, flanellskjorta knäppt över en uttvättad t-shirt med reklamtryck ger ett ofarligt intryck. Men skenet bedrar. En gång köpte Sven-Erik en gräddekanna på en auktion i Valbo, mitt framför näsan på den svenska auktionseliten. Sven-Erik betalade 100 kronor. Några veckor senare sålde han den vidare till det förnäma auktionsföretaget Bukowskis. 1700-tals klenoden från Rörstrands inbringade då 24 000 kronor. Han har aldrig dabbat sig. Jag har sett honom in action, säger Sven-Eriks vän, serietecknaren och Svenska Dagbladets medarbetare Jan Berglin. Berglin är Sven-Eriks edsvune i tavelkampen och den som gjort mest för att verifiera tavlans äkthet. När Sven-Erik går fram och lyfter ner tavlan från ett staffli gör tecknaren en förfärad grimas. Du får vända på den jävligt försiktigt, Svenne. Jag har ångest bara över att han står där. Jan Berglin pekar på signaturen som är skriven längst ner i tavlans hörn, där konstnären skrivit namnet Mina. Sedan pekar han på samma namn på en kopia av Strindbergs testamente. Det är ju så jävla nära att jag blir ju alldeles sjuk när jag ser det. Han önskar innerligt att han hade varit med på Kungliga biblioteket när Göran Söderström synade tavlan. Då hade han kunnat informera experten om att handstilen inte alls är tidstypisk eller vanlig. Strindberg fick lära sig denna prydliga piktur under sin tid som amanuens på KB för att registerkorten skulle se rediga ut.
Ja, om jag ska vara helt ärlig, så vid det här läget så har jag ju börjat heja på tavlan. Så min journalistiska objektivitet var liksom klart naggad i kanten. Det kan ju lätt bli så när man stöter på feelgood-historia av det här slaget. Men jag menar, för att vara någorlunda seriös så känner jag att jag måste ju ändå agera djävulens advokat här mot gubbarna. Så jag sköt ju in alla detaljfrågor jag kunde komma på. Jag sa ju till exempel med Strindberg... Alla som vet något om Strindberg vet ju att han anses inte ha målat så sent som 1910. Och fick då svaret, nej, men han hyrde ju en ateljévåning i Blå tornet 1910, sa gänget. Och jag sa, men den här stilen, han målade ju aldrig den stilen på äldre dagar. Då sa jag, Svenne, jag såg en utställning på Nationalmuseum där man ser hur fladdrig stilen var genom åren. Och så kom jag fram till signaturen då också. Det där underliggande pennstrecket i G. Alltså, Strindberg skrev väl ändå inte så. Jag har inte sett det i alla fall. Nej, nej, men han skulle aldrig gått ner i ramen, sa Sven-Erik. Det är därför. Och sen så, om man tar den stora blicken på det hela, så är det ju så att jag har liksom skrivit om konstförfalska tidigare och vet ju vilken oerhörd minutiös process det är. Liksom. Ska du ha en chans att få igenom en falsk tavla så behöver du skapa en så trovärdig proveniens att du kan ju inte slarva med en enda detalj. Den här intrikata väven av detaljer som talar för skulle ju också kunna vara någonting som talar mot. Men som liksom visar att kolla vilken skicklig förfalskare som gjort denna. Då fick jag nog det hårdaste och argaste nejet av dem alla, från hela gänget. Unisont nej, nej, nej. Och då menar de att alltså, vem skulle seriöst ha daterat en tavla till en period då Strindberg slutat måla, gör den i en stil som absolut inte är den mest eftertraktade, som inte inbringar de största pengarna, och sen då på något sätt ungefär 100 år senare bara låtit den flyta upp på en sån här bakfull bonnaktion utanför Älvkarleby. Så nej, absolut inte, Christian, så ligger det inte till. Och ramen och dyken är ju gamla också, det har de ju undersökt och tagit reda på. Så att det talar också för att, nej, allt talar bara för. Deras slutsats är att Söderström på grund av en mix av hög ålder, tjurskallighet och prestige inte vill att det här ska vara Strindbergs sista målning, den här ganska banala skärgårdsmålningen.
Det är så mycket lättare att säga nej än ja, flikar Sven-Erik in. Säger man nej har man ryggen fri. Säger man ja kan man däremot hamna i trubbel. Och det gör faktiskt Söderström. Inte för Sven-Eriks Strindbergstavla, utan för ett antal andra. Några månader efter besvikelsen på Kungliga biblioteket läser nämligen Sven-Erik Pettersson, inte utan viss skadeglädje, att Göran Söderström gjort just detta, hamnat i trubbel. 11 påstådda Strindberg-tavlor har flutit upp i Finland och Söderström har kopplats in för att bedöma autenticiteten hos 2 av dem. Proveniensen verkade stämma och pigmentprover från de nyupptäckta tavlorna överensstämde med Strindbergs målning Svartsjukans natt från 1893. Söderström godkänner verken och uppskattar deras gemensamma värde till mellan 4 och 5 miljoner kronor. Målningarna läggs ut till försäljning på Stockholms auktionsverk och Nationalmuseum planerar att ta med de nyupptäckta konstskatterna i en kommande Strindbergsutställning. Men museets kommissarie, Per Hedström, upptäcker en rad tveksamheter. Och några dagar före auktionen skriver Björn Meidahl och Margareta Brundin en debattartikel i Aftonbladet där de menar att Söderströms bedömning är för godtycklig. De kräver att tavlorna ska stoppas. Strindbergs amatörmässiga teknik är lättkopierad och de höga priserna på hans målningar får dem att misstänka systematiska förfalskningar. Auktionsverket ser ingen annan utväg än att dra tillbaka de 2 målningarna. Tavlorna berövas sin äkthetsstämpel och Göran Söderström en del av sin prestige. Sven-Erik Pettersson har gjort fler upptäckter som stärkt hans tro på tavlan. Som den att Augusts bror, Olle Strindberg, var trädgårdsmästare på Lövsta bruk. Godset som tavlan kom ifrån. Det absolut största genombrottet äger dock rum en kväll då Sven-Erik sitter och läser gamla Bukowskis kataloger. Katalogen för internationella våraktionen 17-19 maj 1993 kungör att en tidigare okänd Strindbergstavla ska säljas. Under rubriken Proveniens står följande: målningen har hittills varit okänd eftersom Strindberg skänkte den tillsammans med en större, signerad, till en av sina tjänsteflickor. 30 år senare gav hon målningen i sin tur till en god vän som även hon skänkte den vidare till nuvarande ägare. Sven-Erik får puls och ringer Jan Berlin som utbrister att nu är fallet open and shut. Berlin ringer till Bukowskis där chefsintendenten meddelar att säljarens mormor mycket riktigt fått tavlan av Mina Boklund. Nu återstår bara att spåra säljaren. När Sven-Erik och Jan får reda på att Carl Barkman, överintendent på Bukowskis, ska föreläsa på Gävle museum bestämmer de sig för att antasta honom efteråt. Barkman blir intresserad och gör sitt bästa för att spåra den person som sålt tavlan 1993. Men kommer ingen vart. Papperna är borta. Och så fortsätter det. Just som hoppets låga tänds blåser någon nedrig experttyp ut den igen. Sven-Erik Pettersson kan stoltsera med en hel hög indicier. Fängslande detaljer som samtliga tyder på att tavlan skulle vara målad av August Strindberg. Men bevis, det har han inte ett enda.
Medgång har följts av motgång. Men motgång har också följts av medgång. Och Sven-Erik är långt ifrån att ge upp. Under bevisjakten läser han något i tidningen som fångar hans intresse och som skulle kunna förändra allt. Mer om det i nästa avsnitt. Du har lyssnat på första delen av Drömmen om en äkta Strindberg. En dokumentärberättelse i tre delar från Svenska Dagbladet. För att lyssna på hela serien, gå till svd.se/strindberg och bli prenumerant. Berättelsen är skriven av Christian Daun och inläst av Ia Langhammer. Producent var jag, Blenda Zettervall Klingert. Redaktör Daniel Persson Mora. Och slutmixen är gjord av Daniel Sävström.